Ja, Jesus, jag bara prisar dig för att du är våran kung. Åh, Jesus, jag bara prisar dig för att du är konungars konung. Jesus, jag prisar dig för att du lät dig födas hit i den här jorden. Åh, Jesus, jag bara prisar dig för att du lät dig få bli uppspikad på ett kors för hela mänsklighetens synder, Herre. Åh, Jesus, jag bara prisar dig, jag bara upphöjer dig för att julen får vara ett enda stort segerfest, Herre. Därför att du föddes hit i den här jorden. Och Herre, jag ber att det här får vara dagar där verkligen ditt namn får proklameras. Och Herre, jag ber för de jular som ligger framför. Låt det få bli jular i vårt land, i vår värld, där det är du som proklameras, att det är du som är fokuset, Herre. Åh, Jesus, jag bara prisar dig. Tack att vi alltid får glädja oss i dig, Herre. Jag bara prisar dig. Åh, Jesus, amen. Amen. Tänk vad härligt med jul, när den firas på rätt sätt. Och det är lite gott med sån här glädjesång, eftersom någon har fått för sig att man ska slå in på martyrernas spår så här på annan dag. Om man tittar i Svenska Akademins ordlista och tittar på ordet martyr, vad det betyder, så står det så här under betydelse: person som på ett kvalfullt sätt lider döden för sin kristna tros skull, blodsvittne. Så står det även i fråga om bekännare av icke-kristen tro. Det finns ju inom islamska, så har man ju också martyrer när de dör i de heliga krigen och man dör för sin tro. Sen står det vidare i Svenska Akademins ordlista, lite mer allmänare: person som offrar livet eller underkastar sig lidanden för sin övertygelses skull, för en i hans ögon goda sak, och så vidare. Där har vi Svenska Akademins ordlista, översättning för martyr. Och så här på annandagen, visst känns det lite tungt, men som sagt, kyrkorådet har bestämt att det här är texterna som gäller. Man behöver inte ha dem, naturligtvis inte. Men jag tänkte med så här lite juletider att jag skulle hålla mig lite till texterna för julen. Och martyr handlar ju, hur vi än vänder och vrider på det, i slutändan om ett lidande. Och Bibeln har ju direktiv om lidande. Ganska bra direktiv faktiskt. Därför att Bibeln säger att om jag får lida på grund av att jag har gjort till exempel någonting som är brottsligt, så är det helt naturligt. Då står det liksom, då får jag skylla mig själv, men då står det att har jag gjort någonting felaktigt, så får jag också räkna med ett lidande, och då får jag ta mitt straff för det, helt enkelt. Däremot, om jag får lida för min tro på grund av Jesus, så säger Bibeln att då ska jag vara glad. Har jag gjort något kriminellt, något brottsligt, då står det inte att jag ska vara glad för mitt lidande, utan då får jag ta mitt lidande. Då får jag ta det straff som utdöms. Men om jag får lida för min tro på Jesus, då ska jag vara glad. Vilken skillnad! Därför att jag tror att lidandet kan vara lika svårt, lika jobbigt, oavsett om det är på grund av att jag har gjort något ur lagens mening som är fel, eller om jag får lida för min tro på Jesus. För att ett lidande är lidande. Fast i det ena fallet så får jag väl gråta och sörja då, och i det andra fallet så ska jag vara glad. Men det är just den här konstellationen, att med Jesus, så det som kan vara sorgfyllt blir glädjefyllt. Hur går det här till? Ja, vänner, det är den himmelska ekvationen. Det är så Gud på något sätt har skapat det. Att ha glädje när jag får lida för min tro. Vi ska alldeles strax ta oss in i dagens texter här. Och ni som har läst dem och tittat lite vet att det kommer från Matteus 10. Det här talet är ju med överskrift att Jesus sänder ut de 12 lärjungarna. Hela Matteus 10. Och när Jesus kallar till sig de 12 och ska sända ut dem, så det första han gör i Matteus 10:1, det är att han rustar dem med kraft. Det är det första han gör. Och sen så står det vilka det är, och sen så står det en undervisning om vad och hur det ska göra. Och nu ger vi oss lite längre fram till texten. Det är alltså Matteus 10, och det är ifrån den 17:e versen. Och där har jag kanske inte riktigt förstått varför man har valt att börja i vers 17, eftersom rubriken sitter från vers 16. Så jag bryter lite här då, så jag tar med mig vers 16 också, trots kyrkorådets annorlunda ordning, eller kyrkomötet. Matteus 10 från vers 16 till 22. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna, de ska utlämna er åt domstolarna, och i sina synagogor ska de gissla er, och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Tänk vad härligt att få sluta en text sån där. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Vers 21 berör inte oss i Sverige idag. Men förflyttar vi oss till exempel till ett muslimskt land, så är risken stor att jag som kristen utlämnas av min bror, min far eller någon till en domstol på grund av att jag har konverterat, jag har vänt ifrån den islamska tron till kristendom. Då är reglerna som så här att man har, jag kommer inte ihåg om det är 3 dagar, man har en tidsperiod på sig i alla fall att vända om, att lämna den kristna tron och komma tillbaks till islam. Man får en liten kort prövotid. Gör man inte det, för det första så förkastas man från familjen. Familj, släkt, allt. Det är bara, man har delat banden direkt. Man tillhör inte familjen, släkten längre. Man är utfrusen. Oftast så blir man också av med arbetet. Då är det inget arbete kvar. Och i vissa länder så kan också domstolen utdöma ett dödsstraff. Det kan bli prygel, det är fängelse. Men i vissa länder så får du också dödsstraff om inte släkten har tagit hand om det här redan, för att ibland så hinner släkten före. Så att för väldigt många i många länder så är det väldigt tufft att lämna den islamska tron och bli en kristen. Det är oftast förenat med ett stort, stort lidande. Vi behöver inte i vårt land riskera dödsstraff eller prygel. Så långt har det inte gått i Sverige idag, faktiskt. Sen fanns det ju en tid längre tillbaka i Sverige när man inom man prövade huruvida kvinnor var häxor eller inte. Så här var det att huruvida man flöt eller inte flöt. Flöt man så var man ju en häxa, och då var det ju kört, och blev man ju bränd. Och sjönk man och drunknade, ja, då var man ju inte någon häxa. Så att det var ju kört hur man än bar sig åt ju. Och så lite är det för kristna människor i många länder. Kristendomen för med sig ett stort bekymmer och ett stort lidande. Rubriken till de här verserna är ju som får bland vargar. Jag vet inte om vi tänkt på den här rubriken, som får bland vargar. Och nu här i Dalarna så finns en sån här debatt om vargdebatten, och det finns lite längre uppåt också. Det är för att vargstammen i Sverige har ju växt. Och det finns de som vill ha bort dem här, därför att de anser att vargarna är ett problem. Och det finns även tillfällen där de river då får och annan tamboskap. Så att i det här fallet så blir det att vi som kristna, vi är får. Sen kan man fråga vem som var församlingssvarta får. Det brukar väl finnas där ibland också, om man nu ska leta lite. Men vi är som får bland vargar. Det finns alltså människor ute i vårt land. Vi behöver inte resa långt bort, som vill ha bort oss. Det här möter vi i vårt land. Vi möter, om vi nu ska sätta den här benämningen då på de människorna, vargar. Och här finns det en parallell. Om vi fortsätter när man tittar på dagens text för idag. För att nästa stycke är hämtat ur Apostlagärningarna 6. Och det här är en hel sån här. I Matteus så har Jesus talat till sina lärjungar. Han har talat vad som ska komma att hända, hur de ska göra och vad de ska göra. I Apostlagärningarna så har ju Jesus gjort klart Golgata. Allting är klart. Han är hemma hos sin far. Och nu ser vi ju det här omsatt i praktiken. Därför att här i kapitel 6 så är det Stefanos det handlar om. Och Stefanos är en direkt, så att säga, det blir en handling i verkligheten av det tal som Jesus hade till lärjungarna Matteus. Därför att, vad var det första Jesus gjorde med lärjungarna? I Matteus 10:1, han rustade dem med kraft för att göra under och tecken, att bota sjuka, ser vi. Och vad säger vi, vad står det om Stefanos då? I kapitel 6 i Apostlagärningarna och vers 8. Då står det så här om Stefanos. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Det går direkt ifrån översättningen 10:1. Jesus utrustade med kraft till att bota sjuka och göra under och tecken. Stefanos kom ut och han gjorde under och tecken bland folket. Det var det första. Och vad står det i Matteus? Vi är kvar i 10 kapitlet, vers 7. Så vi ser på vers 17. Där står det så här. Jesus säger, akta er för människorna. De ska utelämna er åt domstolar. Och i sina synagogor ska de gissla er. Tillbaks till Apostlagärningarna 6, från vers 9, då står det. Då uppträdde några från den synagoga som kallades det frigivnas folk, från Cyrene och Alexandria, Cilicien och Asien, och började diskutera med Stefanos. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga, vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud. Och det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärda. Och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. En direkt handling. Jesus sa att människor kommer att släpa er inför synagoger och domstolar. Vad hände här med Stefanos lite längre fram? Precis vad Jesus hade sagt i Matteus. Allting går ihop. Och sen så säger ju Jesus att ni ska inte bekymra er för vad ni ska säga när ni först står inför domstolar och det här. Utan då ska min faders ande ge er orden. Och det står ju så om Stefanos här. Det står att, men det kunde inte stå emot en vishet och den ande som här talade. De klarade inte att stå emot det Stefanos talade. Inte en chans. Sen ska man kunna fortsätta in i Apostlagärningarna 7. Stefanos tal. När Stefanos svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Och sen fortsätter han. Men det är en annan resa där. Men här ser vi hur det här bara går hand i hand. Och så här fortsätter det. Rakt igen, man kan se Jesu undervisning i evangelien. De bara går vidare till vad som händer sen. Och nu, mina vänner, det är så att den här undervisningen gäller idag också. År 2005, har du tänkt på det? Det är inte så att det här är någon historisk bok som gällde för 2000 år sedan. Utan den gäller ju idag också, 2005. I alla detaljer. Allt ifrån under och tecken till lidande. Rakt igenom. Men ibland, vänner, så tror jag att vi har gjort vissa delar av Jesu manual. Jag brukar kalla Bibeln för manual. Det är ju mer greppbart. Jag fått en manual, det är ju den här jag använder när jag behöver leta hur jag ska göra. Jag tittar i manualen i bilen här om dagen, för jag tänkte jag skulle se hur ofta som dieselfiltret ska tömmas på vatten. Då slår man upp manualen och där står det: det ska bytas varje 6000 mil, men varje 3000 mil så ska det tömmas på vatten då. Det är det som är så bra med manualen. Man kan läsa och se precis vad ska jag göra. Och så är det med Bibeln. Det är ju en levande manual. Här har jag allt jag behöver för min kristna tro. Men ibland så gör vi den obrukbar på vissa delar. Därför att det är ju lätt då, när vi läser om Stefanos, att vi höjer honom så högt upp till skyarna att han blir något han blir så långt bort, Stefanos. Ja, men den store mannen Stefanos, han var fylld av nåd och helig ande. Han gjorde under och tecken bland folket. Och sen ser vi att det står lite längre ner i apostlagärningarna om att hans ansikte var som en ängels. Och så tänker vi, denna underbara Stefanos, vilken man, vilken man. Så säger vi ibland med lite eftertryck: tänk om, kanske någon tänker, tänk om också jag hade kunnat varit som Stefanos. Eller så sätter vi Stefanos på någon piedestal långt där uppe. Och så här är det. Det finns många män och kvinnor i Bibeln som Gud genom den heliga ande har fått använda på ett mäktigt och underbart sätt. Det finns mängder av det här. Inom frikyrkan så har vi inte så mycket med ikoner. Det var, jag vet, i alla fall inte uppsatta. Det kan vara så att vissa personligheter i frikyrkan har nog blivit lite ikon. Jag tror nog att personer som Levi Petrus och Waldenström och några till har blivit ikoner, även om vi inte spikar upp dem på väggen. Inom andra kyrkliga sammanhang så har man ju helgonförklarat människor för att de har gjort vissa saker. Och så sätter man upp en bild på väggen och man kan snida ut i trä och så spikar man upp dem. Så ser man upp till de här människorna som något så här, ni vet, oåtkomligt. Och jag själv är en liten människa som står under de här. Och det här innebär ju att vi ibland låser oss där. Att liksom det blir som en stängd dörr mellan mig och Stefanos. Det är för att Bibeln har aldrig sagt, och det står ingenstans, att det är någon skillnad på Stefanos och Johan Torstensson. Vi är frälsta av nåd, både Stefanos och jag. Bägge två, både Stefanos och jag, var tvungna att ta emot Jesus för att komma hem till hans far. Det är ingen skillnad där. Och Jesus lovade ju helig ande åt var och en som sa ja till honom. Stefanos fick helig ande, och löftet gäller mig också. Nåden och den helige ande gäller mig också. Och nu hoppas jag att ni också känner att samma nåd och samma helige ande som Stefanos levde i gäller också er. För att varken fadern, sonen eller den helige ande har gjort någon skillnad här. Gud använder oss på olika sätt. Det är alldeles helt klart. Vi har olika uppgifter. Men det är ingen skillnad på den kristne Stefanos och på någon av oss som finns här idag. Inte en chans, vänner. Det finns ingen skillnad. Och vi får inte höja Stefanos till några skyar så att han blir oåtkomlig. Därför att, är inte Jesu löfte exakt detsamma idag? Jo, det är precis detsamma idag som det var i Matteus 10. Stefanos tog till sig det här, och det är precis samma idag. Och så vitt jag vet så är den helige andes kraft precis densamma idag också som när Stefanos var aktiv. Det är ingen skillnad på den kraften. Det är inte så att den har avtagit efter 2000 år. Alla kristna har samma rättigheter som Stefanos. Och med det menar jag att vi har samma rättighet att leva i nåden med den helige ande och få göra under och tecken. Tänk vad härligt. Det finns en kvinna som inte lever längre ibland oss i vår värld. Det är ju Moder Teresa. Och det är också en sån här kvinna som man oftast kan säga, och med allt det underbara denna kvinna gjorde. Visst gjorde hon det. Men hon får inte bli så uppmålad att det blir en Moder Teresa som vi faller ner och tillber. Det är Kristus vi ska tillbe. Varför skulle ingen annan kunna göra samma sak som henne? Jag tror att många människor har gjort och gör samma saker som Moder Teresa. Fast det inte kanske syns och uppmärksammas på samma sätt. Men jag tror det. Ingen människa får bli så upphöjd att vi säger att ja, men jag kan inte göra det här. Vi lever i samma nåd och samma kraft. Precis som hon gjorde. Tänk vad härligt. Det här känns väl härligt, eller hur? Ja. Vi ska gå till det sista bibelstället för texten idag. Till Jeremia. Och det här är sånt här underbart, underbart, underbart. Jeremia 1. Vers 17-19. Det här är alltså ord, direktiv till den unge Jeremia. Därför att Jeremia säger ju redan i början att till Gud, när Gud talar till honom, att vem är jag? Jag som är så ung. Är det någon som känner sig ung här inne? Ja, det är bra. Vi har några som känner sig unga, några till. Härligt, härligt. Den unga Jeremia sa: Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Och visst finns det alldeles för många gamla människor som säger till oss unga att ja, men jag har levt i så många år, jag är dubbelt så gammal som dig, så att jag vet mycket bättre. Och sen var det slut på den diskussionen. Det här finns det mycket inom frikyrkorörelsen. Det är många äldre människor som har tryckt ner en yngre generation i frikyrkorörelsen. Och gör så fortfarande. Jag mötte, många med mig i min generation har mött det, med orden att jag är så många år äldre än dig, så att jag vet nog min sann hur du ska vara. Ja, det är klart. Det blir hårda ord att höra. Men Gud brydde sig inte om vad den unga Jeremia sa, om att han var för ung. Därför att Gud säger så här till Jeremia, ifrån Jeremia 1:7, då säger Gud så här: då sa det Herren till mig, till Jeremia alltså: säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Det här var Guds ord, det här var Guds befallning till den unga Jeremia. Och jag tror att Guds befallning idag till den äldre generationen, det är att säg inte till de unga att de är för unga. Och det här kommer igen i Nya testamentet. Vad är det Paulus säger till Timoteus? Låt ingen se ned på dig för att du är ung. Jeremia hade bekymret med att han kände sig för ung. Ett antal år längre fram, jag vet inte vad det kan handla om, 1000 år, kanske 500 år, eller låter det vara osagt där tidsräkningen, så dyker den unga Timoteus upp på samma problem. Han anses i vissa kretsar att vara för ung att förestå en församling och få höra det här. Och trycks på ett gudomligt, härligt, religiöst sätt ner i skolan. Men så här står det i texten ifrån Jeremia 1:17. Fäst upp dina kläder, stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så att jag inte låter något förskräckligt hända dig inför dem. Se, jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, dess furstar och präster och mot folket i landet. De ska strida mot dig, men inte bli de övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Vilka mäktiga ord till den unga profeten Jeremia. Han skulle stå upp och han skulle gå emot i praktiken hela folket. Gud sa till Jeremia: jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot kungar, mot furstar, präster och mot folket i landet. Denna unge man valde Gud. Och då kan vi lätt tänka, ja men Jeremia, han blir också något sånt här profeten Jeremia. Det är nästan ibland så att vi känner att vi nästan vill tillbe Jeremia. Han var ju en profet. Ja, visst var han det. Men den enda som vi ska tillbe, det är ju vår Gud. Det är ju Jesus vi tillber, eller hur? Bibeln säger ingenting om att vi ska tillbe andra människor. Jeremia var en människa precis som vi. Gud kallade honom till ett uppdrag som vi kanske tyckte var stort. Är det våra mått? Men han var bara människa. Ingenting mer. Han var en Guds skapelse ifrån Adam och Eva. Som brukar säga på begravningarna, och jord är det kommen, jord var det åter. Jeremia var inte mer. Men visst fick han bli en martyr. Det fick han bli. På grund av att han stod upp och gjorde vad Gud hade befallt honom att göra. Han fick lida för att han följde Guds vilja. Men det som jag säger, det är bättre att flytta någonstans och vantrivas där med att ha harmoni med Gud, än att flytta någonstans och trivas i staden men att ha ofrid med Gud. Det är alltså bättre att ha frid med Gud och känna den relationen, även om uppdraget kan kännas jobbigt, än tvärtom. Mina vänner, alla kommer vi på något sätt möta motstånd bland andra människor som kristna. Det är ofrånkomligt. Det är som en bonus som följer med tron, att vi kommer få möta det här motståndet. Men oavsett motstånd, så är Guds plan med våra liv som kristna att vi ska gå fram fyllda av den helige ande. Det är Guds plan med våra liv, oavsett vad som händer. Och sen så säger Gud till Jeremia, och han säger till alla andra kristna: var inte förskräckt för dessa människor. Och så vers 19 får avsluta här: de ska strida mot dig, men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Det är Guds plan också för oss, med vår församling, det vill säga med hans församling, med alla kristna församlingar. Vi kommer att få möta, och vi har mött, motstånd. Och vi kommer att få fortsätta det här. Så är det. Eftersom vi ändå nu är inne på annandagens texter och martyrer. Visst kommer vi få lida. Men vänner, i det korta loppet, vad gör lidandet under en kort tid här, när vi en dag får en härlighet eller en evighet hemma hos Jesus med bara glädje? Några av oss kanske har lyckan att få leva i 100 år. Men vad är 100 år mot en evighet hemma hos Jesus? Ja, ingenting egentligen. Vi kan ju se idag våran ålder, och så tittar vi tillbaks, så har vi sett hur fort åren har gått och allt det vi har fått vara med om. Och tänk en dag hemma hos Jesus i evigheten. Då blir det bara glädje, inget lidande. Det blir bara härlighet av allting. Det blir en enda stor härlig julafton hela tiden. Tänk om vi får öppna paket varenda dag hemma i himlen. Och så är det nya paket varenda dag. Det är svårt att beskriva himlen, hur den är. För hur härligt vi än tänker att den ska vara, så kommer det att bli mycket, mycket, mycket mer härlig än vad vi någonsin kan tänka. Och Herre, jag bara prisar dig, bara ära dig. Och Herre, jag bara tackar dig för att du ger oss av din kraft och av din styrka. Och Herre, jag bara prisar dig för alla de människorna som har fått gå före oss. Herre, jag bara tackar dig för Stefanos, som du använder på ett sånt underbart och mäktigt sätt, Herre. Och Herre, jag tackar dig för Paulus, Timoteus, Petrus, alla lärjungarna. Herre, tack att de här löftena gäller oss också här idag. Herre, tack för att de gäller oss här i Smedjebacken 2005. Herre, tack att det gäller nästa år. Jesus, jag bara prisar dig, bara ära dig. Tack för att alla de här underbara löftena gäller oss. Herre, tack att vi får leva i samma nåd och samma kraft som Stefanos. Och Herre, jag ber att vi ska få smaka den här härligheten. Och Herre, jag ber att du bara ska ösa den här härligheten över oss. Herre, låt oss precis som Stefanos få förhärliga dig genom under och tecken, genom mäktiga ting där vi går fram som församling, Herre. Där alla kristna i vårt land, i vår värld går fram. Och Herre, jag ber idag för alla de människorna som får lida för att de tror på dig, Jesus. Herre, jag ber om din underbara nåd och kraft till alla de människorna som finns i vår värld, som får sätta livet på spel på grund av att de tror på dig, Jesus. Jag ber att du omsluter dem med din stora nåd just nu där de finns. Och Herre, låt dem få känna din stora omsorg. Herre, ge dem kraft att kunna gå igenom allt detta lidande, Herre. Herre, ge dem kraft att inte avsäga sig tron eller att behålla den, Herre. Och Herre, ge oss kraft här i Smedjebacken, i den här församlingen, att stå rakryggad inför dig, Herre. Att behålla tron, Herre. Och att inte köpslå med det. Och Herre, jag bara prisar dig och ärar dig. Jesus, halleluja. Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig. Åh, Herre, Herre. Ska vi bara vara kvar en liten stund i bön och bara känna inför allt det som vi kanske kan få möta av svårigheter och bekymmer ibland på grund av vår tro. Och när vi ibland känner att kanske rädslan tar överhand. Att vi bara får känna att det här får vara en dag. Ni får ladda på ny kraft. Och känna att Herren är med oss. Och Herre, tack för att du är med var och en den här dagen nu. Herre, tack att du får gå en sån ljus framtid till mötes. Och Herre, jag bara prisar dig. Jag bara prisar dig för din underbara framtid. Herre, tack för att du rustar var och en som finns här den här dagen. Du rustar var och en som lyssnar på det här. Att all rädsla får försvinna. Herre, tack att du rustar människor med mod. Herre, tack för ditt mod. För din mod. Att allt vad som är rädsla får ge vika. Att göra oss vishet och kraft, Herre. För att vara som får, Herre. Och jag bara prisar dig, Herre. Halleluja, halleluja. Halleluja. Åh, min Jesus, 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 Jesus. Och jag bara prisar dig, Herre. Jag bara prisar dig. Jesus, Jesus.